Säg att du har en bra idé. Hur ska du då marknadsföra den så effektivt och bra som möjligt på sociala medier? Det ska vi prata om idag i det här avsnittet av Växtverk, en podcast som görs med, av, på och i Drivhuset. Jag heter Oskar Nyström och med mig som programledare har jag Kristoffer Gran. Vi kommer att prata med Henrik Sköld, han är kommunikationsrådgivare och socionom och jobbar med ungas nätvanor. Typ hur man är en bra kompis på nätet och hur man är en bra förälder till barn som använder nätet. Han jobbar också med företag och med deras policyfrågor om sociala medier och har bland annat tagit fram Färjestads policy, det här hockeylaget ni vet. För han kan supermycket, vi kommer få väldigt mycket konkreta tips av honom och de är vi väldigt glada att få dela med oss av till dig som lyssnar. Vi kommer också prata med Linnea Brun, hon pluggar idrottsvetenskap, inriktning coachning och driver Pink Gloves Boxing som är ett träningskoncept för kvinnor. Hon har lyckats med sin marknadsföring just genom att göra den på sociala medier. Hon har heller inte lagt särskilt mycket pengar på det. Det kommer vi också prata om. Vi ska också hälsa från Åsa och Victoria, våra vänner på Drivhuset i Karlstad. De längtar efter dig. Du som har en idé där ute. De har också ett jättestort kontaktnät. Så gå dit om du har en idé. Så kommer du få hjälp och förverkliga den där. Och om det känns läskigt så kan du åtminstone få gå dit och prata om hur det vore att förverkliga den. Så kanske du kan göra det sen. Då kör vi igång tycker jag. Här kommer avsnittet.
Vad får man skriva på Twitter efter en match som har gått åt helvete?
Mm.
Och ärligt talat med Färjestad händer ju det ibland. Ja. Att matcherna går dåligt.
Domaren var så jävla dålig.
Ja, precis. Får man skriva det? Liksom, och fair play-frågor på nätet jobbar jag mycket med. Det är faktiskt så att vi kan få rött kort för någonting vi skriver på Instagram.
Mm.
Det är, alltså, vi får inte snacka skit om domaren före och efter match.
Mm.
Varken på nätet eller på plan.
Mm.
Eller i omklädningsrummet. Det finns ett regelverk som styr det.
Mm. Men då har du gått in och gjort den policy, men sen så har du liksom lämnat det nu.
Ja, precis.
Mm. Det är det som menas med konsult och rådgivare, Krille.
Jajamän, jag förstår.
Och du kom in här direkt från en föreläsning.
Jajamän.
Berätta om den.
Då har jag varit i en grundskola i ett par fjärdeklasser och jobbat med eleverna där. Och förklarat för dem vad gäller på nätet. Vad ska man tänka på? Kan man dömas till böter trots att man bara är 10 år? Ja, det kan man. Många tror att det är 15 år som gäller för att åka på skadestånd eller när man har gjort något brottsligt. Men det är ju faktiskt en 10-årsgräns.
Mm.
Så nu låter det som att jag gått in och skrämt upp dem, men så är det ju inte. Utan vi har haft en jättekul timme och diskuterat vad man ska tänka på när man använder Snapchat och Instagram och så här.
Det måste vi återkomma lite till. Men jag tänkte egentligen bara kickstarta avsnittet genom att fråga dig, Linnea. Hur, med Pink Gloves Boxing...
Mm.
Som ju har blivit, kan man säga, en succé ändå. Det är väl många som, alla vet ju vad det är. Du har ju kommunicerat ut ditt budskap.
Ja, det har ju vuxit väldigt mycket sen första terminen, om jag säger så.
Mm.
Från första till andra så har jag fått 3 gånger så många medlemmar nu.
Mm. Så. Och hur gjorde du då? Vad har du gjort för att få ut det? Hur har du marknadsfört dig helt enkelt?
Jag har ju använt mig av Facebook till mestadels. Det som gjorde störst skillnad för mig, det var när vi gjorde en liten reklamfilm på ungefär 1,5 minut och la ut den på Facebook. Då såg man alltså sån stor skillnad på hur många det nådde ut till än när jag bara använde mig av till bilder och text.
Och det var bättre alltså?
En filmsnutt, ja.
Man kan ju tänka sig att det nästan ska vara svårare att få folk att vilja klicka på och titta på någonting. Men för dig funkar det. Vad gött. Vart kom den idén från att ni skulle göra en film och vad den ska handla om?
Det var väl att jag ville testa lite olika sätt på, alltså vad som funkar bäst på något. Eftersom jag aldrig har gjort något liknande förut. Så testade jag lite olika. Jag hade ju Facebook och jag la ut vanliga bilder och olika texter om vad konceptet handlar om och så här. Och det nådde ju ut till ganska många, men så testade vi det här med en liten reklamfilm också. Jag hade en kompis som jobbade med just film, så han hjälpte mig att fixa ihop en jättebra reklamfilm. Så.
När inte jag sett den, vad händer i reklamfilmen?
Det beskriver hela konceptet, alltså vad vi gör under ett pass. Lite vad man får lära sig och vad själva konceptet går ut på. Det är ju mer än bara fysisk träning, det är ju även mental träning. Man lyfter sig dagens fråga för att kunna hjälpa varandra med målsättning och hjälpa varandra i gruppen för att nå ens mål. Och så här.
Men hur fungerar det som franchisetagare då? För det är ju ändå, Pink Loves är ju ett koncept som finns på andra platser i Sverige och i världen liksom. Hur fria tyglar har du där att göra grejer på sociala medier, göra filmer eller hur inläggen ska se ut liksom? Har du också en person som Henrik som sitter och talar om för dig att de här riktlinjerna måste du gå efter?
Nej, jag har inte fått sådana riktlinjer alls. Så vi får se.
Vi pratade ju med Anders Thorén som är kommunikationschef på Löfbergs. Och han sa de flesta komplicerar alldeles för mycket. Berätta istället, vad är det för något som ni... Ja, nu parafraserar jag av Guds nåd det här. Men typ så här sa han. Berätta vad det är ni gör. Alltså gör det enkelt. Varför? Varför ska jag hålla på med Pink Loves Boxing? Varför ska jag lyssna på den här podcasten? Och lyckas man kommunicera ut det, då kan man nog nå väldigt långt. Men inte komplicera för mycket.
Det är det som är viktigt på social media tycker jag. Att man kan beskriva det i en kort text. Och inte skriva liksom ett helt A4 om, det skulle man kunna också. Om vad Pink Loves är. Det är ju ingen som skulle tagit sig tid att läsa det. Troligtvis. Alltså, än att kanske bara skriva sig ett stycke eller en mening. Och försöka mata in all den viktiga faktan där. Då når man ju säkert ut till så många fler.
Henrik, du sitter ju på facit. Stämmer det som Linnea säger här?
Ja, alltså facit och facit. Men alltså, det är ju precis som du säger. Alltså, vi kommunicerar ju med en magkänsla. Och det gäller ju att skapa ett intresse, en bra känsla för det, den produkten vi har framför oss. Jämför det med ett bokomslag. Alltså ett bra bokomslag med en schysst bild och en schysst baksidestext. Det kan ju locka oss till att läsa hela boken. För vi måste ju fortfarande ha ett bra innehåll när man öppnar boken. Men om vi har en usel baksidestext och världens tråkigaste framsida, alltså, då krävs det betydligt mer för att vi ska ge själva boken en chans. Så bara för att man är kortfattad i kommunikationen ut till nya kunder eller befintliga, så betyder det inte behöva betyda att det är innehållslöst. Men vi måste vara konkreta.
Har ni läst Lars Noréns dagbok?
Den är jättetjock och har jättetråkig baksidestext.
Och framsidan, det står det bara Lars Noréns. Eller en dramatikers dagbok kanske står.
Ja. Det. Men då har ju han ett lite starkare varumärke än både mig och Linnea. Alltså inte för att prata ner dig, men... Och mig själv, men hans varumärke är ju snäppet högre än vår.
Han har ju en tydlig kundkrets också. Som,
ja, det har han.
Som redan är intresserad
av hans. De gillar ju det.
Ja.
Eller vi. Jag har ju den boken.
Ja, och, till exempel.
Och då tycker man att det känns lite credit kanske. Att det, är en...
att det inte är så.
Ja.
Ja, då är ju otillgängligheten ett säljargument. Medan jag och Linnea, vi måste ju jobba med tillgänglighet. För vi har inte... Och har inte den historiken med oss. Så.
Ja, det där tycker jag. Det verkar coolast att lyckas så. Som Bob Dylan och sådana där. Som liksom inte gör så mycket intervjuer. Som inte pratar så mycket utåt. Att det är det som gör dem till mytiska och legendariska figurer. Sådär. Då känns det lite trist att sitta på andra aspekter. Att försöka, jag vill ut med mitt budskap på sociala medier. Ja. Det hade varit skönt att bara vara tillräckligt frän. Ja. Det skulle räcka ändå.
Ja, jo, men man vill ju inte uppleva som pushig.
Nej.
Och att försöka sälja sig själv är ju det osexigaste som finns. Det är för att den som verkar desperat, den får inget hugg. Oavsett om vi pratar reklam eller om att ragga på krogen. Så är det ju det. Utstrålar man desperation, då kan man lika gärna packa ihop och gå hem.
Men hur ska man göra för att inte utstråla desperation då?
Framförallt på krogen, tänkte du nu?
Nej, jag tänkte nog mer på sociala medier, men okay, ja. Dela gärna med er.
Precis. Det. Ja, det är ju samma sak, det är att man gör bra saker och så berättar man om dem. Istället för att rada upp och köp, eller specialerbjudande. Alltså, nu har jag sänkt priset med 30 000% för att testa min produkt. Alltså, det utstrålar ju ingen självkänsla. Utan det är ju bättre att ha det här. Ja, men alltså, om du tycker att det är dyrt att anlita ett proffs, testa att anlita en amatör. Det fanns så mycket dyrare. Det, alltså, var lite självsäker i kommunikationen samtidigt som man måste utstråla ödmjukhet. Och den balansgången, den är ju så jädra svår. Så när man säger det så låter det som en massa floskler, men vi vet alla när någon går över gränsen och verkar dryg och självgod. Det känner man när man läser det. Men vi tycker inte heller om det någon skriver ner sin egna förmåga heller.
Mm. Brottas du mycket med det själv liksom? Att du kan känna att nu är jag på väg över gränsen här?
Gud ja. Mm. Absolut. Och det är det som gör att man kanske drar sig för att göra vissa uppdateringar eller skriva blogginlägg trots att man vet att man behöver. För någonstans så sitter det, jag tycker inte om att prata om jante, men det sitter någon liten jante på axeln och säger, men du ska ju inte tro att du är något, så skryt inte för mycket nu.
Mm.
Även om man vet att man måste göra reklam. Och då är det alltid mycket lättare, enligt min erfarenhet, att dela med sig när det är någon annan som har skrivit. Om man har varit med i tidningen eller om det finns en artikel om en, så är det alltid mycket lättare att länka till den.
Mm.
Och skriva, fasen vad glad jag blev över den här publiceringen. När det egentligen är lika skrytsamt, för det var jag som pratade med tidningen.
Mm.
Så, eller det var jag som var med i radion och sa de här sakerna.
Mm.
Men att länka till någon annan där jag har varit med, det är så mycket enklare.
Mm.
Mm. Vi har ju en annan podcast, jag och Kristoffer här. Som fick ett rejält uppsving i början. Där vi klättrade jättemycket på iTunes topplista. Och så fort vi märkte att vi var med på topplistan, kanske plats 64 eller så, i hela Sverige, då ut med det på sociala medier, vad coolt.
Mm.
Och sen några timmar senare, men nu ligger vi tvåa. Kan vi göra det här igen? Liksom.
Ja.
Så vi kommer få ännu, då får man inte lika mycket likes. Och sen plötsligt ligger vi etta. För de räknar ju exponentiellt. Mm. Det är inte att vi har mer lyssnare än Alex och Sigge, men de räknar exponentiellt, liksom, nya lyssnare. Och då var det så här, nu har vi gjort två, vi kan inte göra det här tredje. Nu, kolla igen, nu är vi så här. Men ja, jag håller med, det här med när det är i tidningen, då kan man bara säga, då kan man också plocka ner sig själv.
Ja.
Med något så här lite halvironiskt och
ja.
Samtidigt, det är en humble brag kanske.
Precis, det humble brag är ett fantastiskt uttryck. Blygsamt skryt. Mm. Att oj, 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 fick lilla jag vara med i tidningen.
Mm.
Samtidigt som man står och hoppar och skriker av lycka hemma.
Mm.
Men när man ska lägga upp det liksom, så blir det någon i stil med woke up like this. När man egentligen har kämpat med 10 bilder för att få en schysst morgonselfie.
Och skrivit i 50 olika tidningar.
Ja.
Det var en som nappade.
Ja. Precis. Och det är ju alltså det som jag märker ger jättebra genomslag i sociala medier. Det är gammel media. Och gärna när man gör det på någon form av metanivå. Alltså om jag har varit med i tidningen, så får jag mycket bättre genomslag om jag tar kort på papperstidningen och lägger upp det kortet på Facebook eller Insta, än om jag länkar direkt till artikeln.
Mm.
Så när jag tar kort på en artikel som handlar om, alltså det blir ju meta.
Mm.
Men då får man jättebra genomslag.
Mm. Och det har jag också märkt. Då känns det på riktigt. Alla kan publicera sig på sociala medier, jag kan skriva samma sak där. Men det är ju på riktigt, för det är en riktig tidning.
Ja.
Det är någon annan som har tryckt det liksom.
Ja. Det redaktionella, alltså redaktören, spelar ju en enorm nivå eller roll i hur det uppfattas. Alltså om, när jag har blivit utvald av en redaktör eller någon för det jag kan, då är det värt så mycket mer än om jag själv väljer ut mig själv.
Mm.
Och berättar. Så att det är klart att det får ett högre genomslag bland mina vänner.
Vilka forum då är mest effektiva idag? Alltså vilka sociala plattformar är bäst? Vilka använder ni idag?
Jag använder mig bara av Facebook och Instagram. Men det beror nog dels på att jag inte är så hype på Twitter och LinkedIn och de här andra.
LinkedIn? Det är jag inte ens bekant med. Eller jag har ju hört, men jag vet inte hur det funkar.
Mm.
Det känns som att det är lite mer så här professionell.
Mm.
Kan du?
Ja, och det är ju... Det är ju mycket, det har ju gått från att vara en CV-databas som det var i början till att utvecklats till ett forum där man kan utbyta idéer, man kan hitta affärskontakter. Alltså när man behöver hjälp med någon tjänst, är det alltid effektivt att fråga på LinkedIn. När man ska köpa tjänster till exempel, om man vill köpa en bra copywriter eller formgivare på timme liksom. Grymt bra, eller om man ska rekrytera. Men det är också ett bra forum för att diskutera affärsrelaterade frågor liksom.
Men om man vill istället bara ha ut ett budskap, då är det absolut bästa idag Henrik Höld.
Första måste ju vara Facebook.
Mm.
80% av befolkningen använder ju Facebook liksom. Men som med all marknadsföring, alltså man ska ju annonsera där kunderna finns.
Mm.
Och finns kunderna på LinkedIn, ja men då är det ju där man ska vara. Finns kunderna på Twitter, ja men då är det ju där man ska vara.
Och vad ska man göra då om vi säger Facebook som är störst liksom? Är det sponsrade inlägg som gäller, alltså så kallad ja, sponsrad marknadsföring eller är det dynamisk marknadsföring, det vill säga sånt som inte kostar några pengar? Vad är mest effektivt från ut?
Jag skulle säga att det sponsrade är, eftersom Facebook har ändrat sina algoritmer så att det ska vara svårare att nå ut dynamiskt, för de vill ju inte ge bort den här plattformen gratis till företag. Så de har ju justerat den så att det krävs betydligt mer för att synas. Och då är ju sponsrade inlägget sätt att komma upp så att folk får syn på en. Och det är ju alltså, det är ju mycket fränare att vara helt dynamisk. Det är mycket coolare att synas på Facebook genom dynamiska inlägg. Men sponsrade, vill man nå ut och få kunder, ja men då behöver man inte skämmas för att man betalar för det. Och det kostar inte så jädra mycket heller. För det kostar ju faktiskt att sitta och göra de här dynamiska inläggen och kommentera och sprida dem. Alltså det är ju arbetstid.
Jag har faktiskt testat det där med sponsrade. Och man betalar ju för varje klick typ. Så att det kostar ju bara några kronor för att nå ut till liksom flera hundra nästan på Facebook. Så det är ju ett jättebra sätt för att kunna sprida konceptet ännu mer än bara till liksom sin kompiskrets eller till den här.
Precis.
Men vad händer om man går viral då om det kostar per klick? Nej.
Nej, alltså det de har gjort det är ju att de har safeat där. Man får ange hur mycket pengar jag är beredd att betala. Så jag anger en maxbudget när jag lägger in en annons. Och sen när de märker att den börjar ta slut, då får jag ett meddelande, en avisering. Ja, nu, det här gick ju skitbra, vill du lägga en hunka till? Och så det är ju rätt bra att man går från det hållet och anger en maxbudget först. Men sen är ju fördelen med att köra sponsrat ibland, det är ju så att när folk har klickat på mitt sponsrade inlägg och gillat min sida eller interagerat med det klicket eller inlägget genom att skriva en kommentar eller så, då är det så att då har ju de berättat för Facebook att de tycker om mig. Så sannolikheten att mitt nästa dynamiska inlägg kommer upp i deras flöde är ju mycket högre om de en gång har agerat med mig. Eller interagerat heter det, men...
Ja, det är klurigt det där. Men framgång föder framgång på så vis, kan man helt enkelt koka ner det till.
Och så är det ju exakt det här med framgång föder framgång. För att om vi säger att du får 5000 likes på din bild, de nästföljande 5000 likesen kommer ju i princip gratis genom att du exponeras för så himla många. Så det svåraste är att nå över den här brytpunkten. Men att om du kommer upp i 5-10 000 likes, då är sannolikheten att du får ytterligare 5-10 000 likes enorm. Så de där sista är ju alltid enklast.
Så det du gör nu, Linnea, det är att du skickar ibland ut ett sponsrat inlägg kanske, men framförallt så maintainar du, alltså tar hand om din vanliga Facebook-sida och Instagram.
Ja, precis. Alltså enda gången jag har sponsrade inlägg, det är ju inför till exempel terminstart, när jag vill försöka få så många som möjligt att komma och testa konceptet. Men annars så lägger jag ju bara ut vanliga uppdateringar som jag inte...
Hur ofta är det då? Hur regelbundet?
Ungefär tre gånger i veckan kanske. Det är lite olika beroende på vad som händer. Nu har vi den här speciella grejen, veckans champion. Så medlemmarna får berätta lite om vad de tycker om konceptet, så att det inte bara är mina ord som ska komma ut. Utan att, vad säger man, allmänheten ska få höra medlemmarnas egna tankar och så kring konceptet.
Och
så
då frågar du bara dem på gymmet liksom. Vill du vara med?
Vi utser veckans champion varje vecka. Pink Loves vision är ju revealing a champion from within. Att alla har en champion inom sig. Så då har vi det att vi lottar ut två champions i varje grupp varje vecka. Så får de svara på en liten kort fråga och så tar vi en bild när de står där med boxhandskarna och så här. Så lägger vi ut det på vår Facebook-sida.
Det är nästan som ett litet reportage då, kan man säga. Det blir ju det, fota och fråga och sen skriva själv.
Har ni några konkreta tips på liksom vad man ska fokusera på med de här sponsrade inläggen? Liksom? För att det känns ju inte som att man borde sponsra alla inlägg man gör på sin Facebook-sida liksom, och försöka pusha allting så att allt ska synas. Vad är det man ska tänka på där? Liksom? Du, Linnea, pratade om att inför terminstart så vill du att fler ska se dina inlägg för att då väcka intresset liksom, och få in lite nya kunder och sådär. Men vad är det liksom, vilka saker är det värt att lägga pengar på?
Ja, alltså det jag tycker är att man ska ha en tydlig call to action när man gör ett sponsrat inlägg. Alltså jag ska ha tänkt ut innan, vad är det? Vad vill jag att den som läser ska göra? Om jag vill att den ska tänka till eller dela mitt inlägg för att jag vill sprida en uppfattning eller någonting. Eller om jag vill att de ska gå in på min hemsida, om jag vill sprida budskapet. Alltså, vi måste ju hela tiden tänka efter, vad är det jag vill uppnå? För att betala saker, alltså kan jag lika gärna annonsera i DN för 55 000, köpa ett helt sidesuppslag. Men det kommer ju ingen vart på. Så vi måste ju tänka efter, vart vill jag? Och ha en tydlig call to action i slutet liksom.
Men den här dynamiska marknadsföringen då, som inte kostar pengar, hur ofta ska man uppdatera sin Facebook-sida?
Ja, det beror ju på, vad har du för produkt? Vad gör du för någonting? Alltså, är det en person man marknadsför som när jag marknadsför mig själv i min egen Facebook eller ett företag? Alltså, det är ju till för att bygga relationer.
Mm.
Så, och anser man att man som produkt har någonting att säga 3 gånger i veckan, ja men då kan man ju säga det 3 gånger i veckan. För där är man ju väldigt tydlig. Tycker man inte om det som skrivs, då tar man bort det. Och jag vet många som jobbar med marknadsföring i Facebook. Han skriver liksom, ja men jag lägger upp ett inlägg om dagen. Och så länge jag får 600 likes på det så vet ju jag att jag gör rätt.
Mm-hmm.
Den dagen folk inte likar mina inlägg i samma utsträckning, ja men då slutar jag ju. Alltså så det är ganska, och där är ju charmen med sociala medier, det är mätbart.
Här har vi chans att få konkreta tips, Krille.
Ja.
Om vår podcast. Alltså, vi släpper ju ett nytt avsnitt varje onsdag. Ska vi alltid i anslutning till onsdagarna lägga upp någonting? Är det bäst?
Absolut. Det är klart ni ska göra.
Och så gärna med bild eller?
Det ska ju vara bild. Mm. Och sen så ska det även vara någon, liksom, den där göttigaste biten. Lägg ut en liten cliffhanger eller en liten sammanfattning av vad som sades.
Mm.
Så att jag får ett intresse av att lyssna. Och sen skriver ni också kanske att ni skulle bli överlyckliga att om ni skulle vilja skriva en recension på iTunes. För då har vi möjligheten att göra fler avsnitt. Alltså, om ni gillar det här, skriv en recension, då skulle jag bli överlycklig och köpa glass nästa helg. Alltså, där kan du spexa med dig själv liksom och skriva att min högsta dröm just nu i julklapp är att vi skulle få 10 recensioner på vår podcast.
Mm.
För folk är snälla. Så ber man om någonting, då får man oftast hjälp.
Mm.
Och det är där ni kan använda er av LinkedIn eller er privata Facebook. Alltså, ni vet hur mycket jag älskar podcast så att vi har klättrat. Det här har vi tjatat om i 8 veckor nu och pinat er med. Nu ska vi dra ner på tempot om ni går in och recenserar podcasten på iTunes. Då är min högsta dröm nådd när vi har fått 10 recensioner. Alltså, ha lite dialogbygg. Alltså, plocka några fans. Mm. Och ha dem som era bästa ambassadörer.
Jag är väldigt nyfiken på det vi pratade om precis i början. Vad får och får man inte göra på Snapchat? Mm. Som, ja, ur ett barnperspektiv nu.
Mm.
Vad får man inte göra på sociala medier?
Man får ju inte vara dum mot någon.
Mm.
Det är ju liksom den enkla versionen.
Då blir man polisanmäld och får böter.
Ja, alltså om den som man är dum mot kan polisanmäla.
Mm. Det är som i livet liksom.
Ja, det är ju livet. Alltså det är ju ingen tydlig gräns mellan online och offline. Alltså att vara online är ju inte när vi tar fram vår dator och slår på modemet och kopplar upp oss och sitter vid datorn och surfar en stund. Utan nu när vi sitter här inne, då betraktar jag mig själv som att jag är offline, för jag har slagit av mobilen. Men annars är jag ju typ online hela tiden. Så länge jag kan kolla vad som händer på nätet och så länge folk kan nå mig via mina sociala kanaler, så är jag väl att betrakta som online.
Mm.
Så är ju någon form en uppkopplad varelse. Och barnen gör ju ingen skillnad. Jag som uppvuxen under förra seklet liksom, jag har ju fått lära mig det här. Men mina barn som är 10 och 12, för de har ju internet alltid funnits. De gör ju ingen skillnad på om man skriver till en kompis via Snapchat eller om man ringer eller träffas på skolgården. Utan de har ju pratat med den.
Mm.
Och de har diskuterat. Och de blir alla känslor man kan uppleva i utan en telefon kan man också uppleva på nätet.
Mm.
Ja, man kan inte bli förkyld, men annars så har vi ju det mesta.
Mm. Så, men om man mordhotar någon på nätet, kan man hamna i fängelse för det?
Nu minns inte jag vad straffskalan för olaga hot och mordhot är. Men det är ju samma. Vi har ju inga egna lagar för nätet liksom. Mm. Utan om du förtalar någon.
Många som skulle åka in.
Ja, då. Verkligen. Mm. Och det är många som skulle behöva polisanmäla kränkningar som kanske låter bli. För att de tror att nej, men det där kommer ändå inte hända någonting.
Mm.
Men det är ju alltså jag. Vi ska ju polisanmäla alla brott så att dels för sin egen självkänsla. Att ja, men nu var det någon som gjorde någonting den inte fick. Och markera inför samhället liksom. Mm. Och när jag polisanmäler att min cykel har blivit stulen så tror ju inte jag att det kommer någon sån här CSI-team hem till mig och börjar ta liksom DNA-spår i cykelstället för att spåra förövaren. Alltså jag tror ju inte att jag kommer få tillbaka min cykel, men ändå så polisanmäler jag det. Och det är en markering att nej, men det är fan fel.
Mm. Det känns som att vi ligger efter där. Som att polisen inte gör så mycket online. Det vet jag inte, det är bara en magkänslig grej. Mm. Sådär, men
samtidigt så är det ju, har det aldrig varit så många som åker dit för saker de har gjort på nätet som det är nu.
Mm.
Det blir mer och mer hela tiden. Och med hjälp av nätet så, man är ju aldrig anonym heller. Alltså det går alltid att spåra. Det kom fram en liten kille i 5:e klass för några veckor sedan till mig efter en föreläsning. Om någon skriver något elakt till någon på nätet, kan man spåra min IP-adress då? Kunde jag liksom inte låta bli att fråga. Du frågar åt en kompis eller? Ja.
Linnea, har du stött på några såna nättroll eller några negativa reaktioner online?
Nej, tack och lov har jag inte gjort det än.
Det är bara gött på Pink Loves.
Ja, så det enda jag har fått lite förfrågningar över, det man ska säga, det är väl att det, att det är någon som har tyckt att det var diskriminerande. För att det inte finns för killar än. Men då är det ju skönt att det är ett koncept. Jag har ju liksom alltid någonting som jag kan skylla bort det på.
Mm.
Och de håller på att jobba med ett koncept för killar. Men det är det enda, det är liksom det enda negativa, eller vad man ska säga, som jag har.
Men du säger att du inte har mött det än. Räknar du med att det ska komma liksom, i takt med att företaget växer? Eller vad, för att det, eller jag tycker att det känns som att man i dagens klimat på nätet räknar med att man kommer få skit för det man gör om man publicerar. Liksom, att det kommer komma negativa kommentarer. Man förutsätter liksom, att ja, men om jag lägger ut det här podcastavsnittet och skryter om att det blev så himla bra. Man kände att man var duktig. Liksom, då kommer de där kommentarerna liksom, att nu... tror inte att du är något liksom, eller vad det än handlar om.
Alltså jag kan inte säga att jag räknar med att någonting ska komma, men det känns ju typ som att man, alltså det är klart att jag tänker på det innan jag lägger ut en uppdatering, så tänker jag väl till.
Mm.
Men nej, det är inte så att jag går och räknar med att någon ska skriva någonting.
Nej. Men hur bemöter man sånt då, om man får någon som skriver något riktigt jäkligt som alla kan se på ens Facebook-sida? Är det bäst att ta bort inlägget eller ska man svara på det? Om man möts av något negativt.
Det beror ju på vad det handlar om.
Mm.
Alltså är det någon som skriver något negativt bara för att skriva något negativt och otrevlig och det saknar substans och inte tillför någonting. Då kan man ju ta bort det. Alltså säg att du har en anslagstavla på ditt varuhus. Där du skriver, här kan du skriva hur du upplevde ditt besök. Och så kommer någon med en stor penna och skriver kuk över hela.
Mm.
Det är klart att varuhuset kommer sudda det.
Mm. Och, inte svara.
Nej, inte svara liksom. Eller om man går på dagis och något barn tar en penna och skriver på väggen så här, fröken Berit är ett blåbär.
Mm.
Inte kommer rektor gå dit och skriva med sin egen penna under. Så här får du inte skriva, fröken Berit kan bli ledsen, var vänligt sudda.
Fröken Berit är inte alls ett blåbär.
Nej, precis. Utan då tar vi det offline och så ber vi dem sudda liksom.
Mm.
Men däremot om det är någon som har substans i det hela och skriver att när jag var på er restaurang eller när vi köpte era tjänster så var det inte det som levererades. Jag tyckte att jag fick ett otrevligt bemötande. Alltså sådana saker, då är det ju en kund som förtjänar ett bemötande. Och då gäller det ju dels inför den kunden att markera att man tar det på allvar. Men också inför alla andra som läser. Så om det är någon som skriver något när man känner att den här kommer jag ha svårt att nå fram till. Alltså det är jättesvårt att kommunicera med text. För när jag svarar på ett inlägg då försöker jag vara konkret. Och så glömmer jag bort att den som har skrivit den kommunicerar en magkänsla.
Mm.
Så när den skriver om en känsla så svarar jag med liksom vettiga argument att jag blev hela familjen mådde dåligt efter vårt besök på er restaurang och vi tror att magsjukan kom från er. Då går det ju inte att skriva att men vi har protokoll från hälsovårdsmyndigheten. Mm. Alltså då kommer ju folk bli asförbannade.
Mm.
Då är det bättre att skriva det här lät inte bra. Nu blir jag upprörd jag också. Mm. Det här är mitt personliga mobilnummer. Ring mig direkt så ska vi se om vi hittar en lösning. För dels så markerar vi för de som in och läser i tråden att här kommer det kanske inte komma ett svar. För annars så sitter ju alla och väntar på svaret från ansvarig och nästan sätter på timer. Nu ska vi se hur lång tid det tar innan de bemöter kritiken. Och så markerar vi inför dem att det här har vi faktiskt löst i en annan kanal. Och framförallt så markerar vi inför den som har skrivit att det här tar vi på sånt stort allvar så att det här förtjänar ett annat sätt. Det förtjänar inte att vi sitter och skriver till varandra, utan ring mig direkt, så mycket tar jag det på allvar.
Mm.
Eller om det, som jag säger, till idrottsföreningar, om det börjar skrivas på Facebook-sidan att uttagningen till matchen i Degerfors, hur tänkte ni egentligen?
Mm.
Så istället för att gå in och svara, så skriv att det är många faktorer som spelar in. Kan du inte komma ner till träningen på onsdag så passar jag på att berätta.
Nu kom jag på en sak faktiskt, för det var en som skrev till mig just när vi hade så här testa på omgångar. En äldre dam som skrev att hon förstod inte varför man ska hålla på och slåss. Mm. För det är väl så som hon kanske ser på boxning.
Mm.
Och att hon tyckte att vi skulle sluta med det här. Och så här. Så då skrev jag ett snällt inlägg tillbaka, liksom typ hej Ingrid eller vad hon hette.
Mm.
Du får jättegärna komma och testa så du får se vad Pink Loves är. Det har ingenting med att man ska slå varandra och göra liksom, så att hon skulle förstå och att liksom, man blev ju sur på ett vis, men det kan man ju inte lägga ut så där. Vad skulle andra alla, Så jag svarade henne med ett snällt.
Ja, och just de där exemplen är ju ganska intressanta för att där har vi någon som inte är kund.
Nej.
Och den har ingen ambition att bli kund heller. Men däremot kanske den har förmågan att skrämma bort några.
Ja.
Så vi måste ju ta den på rätt sätt.
Mm.
Och ingenting skapar ju så mycket debatt på sociala medier som när vi har tagit bort ett inlägg. Tar vi bort någonting och folk tror att men det var för att det stod de klarar inte av kritik eller vad det nu kan vara. Så då tycker jag också ett konkret tips. Man ska skriva när man tar bort ett inlägg. Om man har en sån kundkrets som man vet bryr sig om sånt. Så kan man faktiskt beskriva det här tar jag bort för att det här är både kränkande och uppfyller inte kraven på god stämning.
Mm.
Så, och där ser vi många kommuner. Alltså, för något år sedan när man tog emot mycket flyktingar i någon liten kommun uppe i Dalarna.
Mm.
Så helt plötsligt började det dyka upp en massa kommentarer på Facebook-sidan om att man borde inte satsa på flyktingmottagande utan på äldreomsorgen. Och så sitter det en kommunikatör på kommunen och blir jätteupprörd och tänker, men så här får man ju inte skriva. Och så besvarar man och så svarar den andra, men invandrare gör si och så. Och då tänker kommunikatören, men det här måste jag ju bemöta. Och så googlar man fram lite fakta från Brottsförebyggande rådet och lite fakta från Migrationsverket. Så lägger man upp det. Och till slut har det gått en halv arbetsdag på det där.
Mm.
Och bemöta en människa som inte bor i kommunen, inte har några ambitioner att flytta till kommunen och inte heller har några ambitioner att ändra sig på grund av vad en kommunikatör i Ludvika skriver på Facebook om flyktingmottagande.
Mm.
Och då har vi liksom, är det så vi ska förvalta skattepengar? Att sitta och jaga troll?
Mm.
Utan då kan det vara bättre att gå in och markera och ta bort, eller faktiskt kan man skriva på sin Facebook-sida att här vill vi ha en trevlig stämning. Här ska vi inte diskutera politik eller religion. Alltså man kan, det är min Facebook-sida, det är jag som ansvarar. Jag kan faktiskt åka dit om det händer kränkningar. Så det är jag som bestämmer vad vi ska prata om.
Mm.
Så då kan jag ta bort sånt som inte uppfyller det kravet. Men jag måste ju ha berättat om det innan så att jag berättar för dem som är där om vilka spelregler vi har.
Jag har ett exempel på när det kan ha varit värt att faktiskt bemöta.
Mm.
Det finns en intervjupodcast i Karlstad som intervjuar musiker.
Mm.
Och de har väldigt mycket avsnitt med där de intervjuar män.
Mm.
Och då har de möttes av åtminstone 3-4 sådana inlägg på sin Facebook-sida. Varför är det inga kvinnor? Katastrof. Jag tänker inte lyssna mer på er podcast förrän ni intervjuar en kvinna nästa gång.
Mm.
Och då tänkte jag också helt ärligt, ja, varför är det...
Vad
tråkigt liksom.
Ja.
Och så såg jag att det hade kommit ett svar från podcasten. Och då la de upp en lista. Det här är alla kvinnliga artister vi har hört av oss till som har tackat nej. Problemet är att de... Och så var det så här, en liten redogörelse för hur branschen funkar. Att oftast så har kvinnor kanske mer styrda av en PR-byrå, de är svårare att nå. Kanske får de inte ens vårt erbjudande, men på något sätt har de i alla fall tackat nej. De här har vi planerade. Det är de här tjejerna vi har planerade framöver. Hoppas du ser fram emot det och hoppas verkligen att du fortsätter lyssna.
Mm.
Det var bra skött. Va? Ja. Det vill säga, bra val.
Verkligen. För att då är det ju faktiskt så att de har gjort ett bra arbete från början. De kanske hade en jämställd önskelista när de började skicka ut inbjudningar.
Mm.
Sen blev inte verkligheten så. Och då kan vi faktiskt berätta om det. För att vinna tillbaka förtroendet.
Transparens
är jädrigt viktigt. Det var väldigt bra.
Är det Volkswagen som har ljugit om sina utsläpp i så många år nu? Diesel framförallt. Ja. Men även bensin visade sig nyligen.
Ja.
De har sagt, jag kan bara recap då. De har sagt att vi släpper ut så här mycket. Men egentligen släpper de ut kanske 40% mer.
Mm.
Och har fått återkalla massa bilar. Och det har varit direkt skadligt. Det har ju påverkat branschen att folk tänker att diesel, det kan man nästan andas in och bli...
Mm.
Pigg och friska. Alltså,
ja.
Men nej, det var inte så, för Volkswagen har ljugit.
Ja.
Deras reklam nu är ju direkt... Alltså, den är ju helt ångerfull, verkligen. Det. Mm. Vi står inför vår tids största utmaning. Nu parafraserar jag återigen. Och det är att vinna tillbaka ditt förtroende. Vad kan de någonsin göra? Skulle du ta dig an det konsultuppdraget?
Nej, alltså, det vore ju jättespännande. Men samtidigt så är det ju... Alltså, så jädra svårt. För det de har gjort, rent konkret, det är att de har ju tittat på hur gör man de här klimattesterna. Jo, man ställer bilen på ett rullband och så kör man det konstant med en hastighet av, om det är 75 km i timmen, i en timme. Och efter en timme så börjar man mäta utsläppen. Och så de har ju knäckt hur testet görs. Och så har de berättat för bilen, att datorn i bilen, att när... Ni upplever de här förhållandena. Då är det test på gång. Mm. Så då kopplas det på en extra funktion som släpper ut lite mindre.
Mm.
Så de har alltså byggt datorn i bilen för att manipulera utsläppen. För att den ska känna igång när det är ett test och skärpa sig liksom.
Mm.
Så det som jag tycker att de skulle kunna tjäna på, det är att vara de första som börjar med öppen källkod i motorsystemet till exempel. Sen finns det ju vissa problem med det, men alltså den transparensen, den går ju, det krävs så jädra mycket för att vinna tillbaka ett sånt förtroende. För det finns andra aktörer på marknaden som är minst lika bra, eller bättre. Och ska jag köpa en bil för så mycket pengar, så kan jag ju lika gärna köpa en bil jag har förtroende för. För förlorat förtroende är jädrigt svårt att bygga upp.
Det känns som att transparens är det absolut viktigaste idag på något sätt. Det känns som att du, Linnea, tjänar jättemycket på att säga om någon skulle råka bli skadad eller så. Gå ut med varför det blev så.
Ja,
och dina precis. Intentioner hela tiden. Det känns i alla fall så. Mm. Som att det är det absolut ballaste. Om vi stannar lite också vid det här med troll.
Mm.
Så känns det, för vår del i alla fall, Krille, som att folk njuter väldigt mycket av att vara anonyma.
Ja, jag funderar lite på också det här. Du, Henrik, jobbar ju med unga barn i skolan liksom, och sådär. Vad är liksom den generationens syn på alla de här sociala medierna? Och hur pratas det om de grejerna i skolan? Liksom? Hur hanterar man det helt enkelt? Att det är så lätt att snacka skit om folk utan att man vet riktigt vart det kommer ifrån. Eller att, att personen får se det. Liksom, för att man... Ja, jag vet inte. Mm.
Ja, alltså, det beror ju lite på ålder också. Men om man tittar att i de låga åldrarna så har man kanske inte riktigt förstått att man kan skriva anonymt. Och dessutom så är det ju en sån liten krets man jobbar i när man går på lågstadiet till exempel.
Mm.
Alltså, skriver man anonymt att jag ska ge dig ett helvete för att du knuffades på gympan, så är det ganska lätt att förstå vem det var som skrev inlägget.
Mm.
Det var ju den som blev knuffad på gympan, oavsett om den har loggat in via en anonym VPN-server. Så kretsen är så himla liten.
Mm.
Och de är inte heller så noga med att vara anonyma. Men däremot så tycker man ju att det är otäckt när det kommer saker som man inte kan lita på. Och de tillbringar mycket tid. Ja, jag såg en reklam där man kunde vinna en iPhone 6S. Och så klickade vi på den. Men det stod att vi hade vunnit, men vi fick ingen ändå. Man kan inte lita på någonting på nätet. Alltså, så det ger ju en osäkerhet.
Mm. Det jag var ute lite efter, det var när folk skriver anonymt till oss och vår podcast.
Mm.
Och kanske har sett oss, typ. Det var någon som skrev: har du för vana att öppna dörren för folk när du kommer till jobbet, Oskar? Och jag vet inte vart det kommer ifrån. Man kanske tror att man är lite rolig. Jag har sett dig sådär. Men för mig när jag läser det, då blir ju tanken att någon har... Eller då tänker jag, du känner mig genast lite mer betraktad liksom,
ja,
under dagarna. För mig är ju inte det charmigt och kul sådär. Men jag tror de gillar det här. Vår anonyma frågelåda på något sätt. Vissa,
ja, precis. Vi har ju lagt upp en smashboll för alla som eventuellt skulle vilja hacka på oss, i och med att våran andra podcast går ut på att man ska skriva anonymt till oss och ställa frågor. Mm. Och så ska vi prata om de frågorna. Och vi får ju inte heller mycket skit liksom, utan, men det kommer ju ibland, ja, men meddelanden eller kommentarer som man hajar till lite av liksom, eller som man förstår ju att det här hade personen inte sagt om hen inte hade varit anonym. Ändå.
Ja, jag kan inte, jag fattar inte vart den viljan kommer ifrån.
Mm. Men samtidigt så har ni ju fattat den, annars skulle ni inte haft en funktion att ställa frågor anonymt.
Men det tänker vi ju är för att man ska våga öppna sig.
Ja,
det är
precis.
Det är till för.
Säga saker som man inte hade gjort vågat annars.
Jo, men inte kanske om oss.
Sagt, nej, men du kan ju inte öppna den lite grann i vissa.
Vi har ju lagt upp smashbollen.
Ja, det är precis. Du kan ju inte välja att tycka om anonymitet i en riktning men inte i den andra.
Nej, tyvärr.
Alltså du kan ju inte både äta kakan och ha, alltså du får ju baka en hel paj liksom.
Ja. Ja, tyvärr får man väl göra det.
Men däremot så är det ju så med anonyma att man känner sig ganska trygg när man sitter bakom en skärm och vet att man får skriva saker anonymt. Och blir man då upprörd så skriver man ju argt. Alltså när jag blir arg på någonting hemma liksom, eller på jobbet, alltså jag kan ju vara ganska hård i tonen. Och man kan ju kalla folk både det ena och det andra inför sina kollegor. Men när man då sitter med en dator och inte har någon att säga det till, alltså risken är ju att om man inte är drillad i det, att det kommer ut på nätet istället. För saker som vi kan säga face to face, det kan vi inte skriva på nätet.
Mm.
Och i vissa fall tvärtom också. Jag pratade med ett hockeylag, inte Färjestad, men och sa att ni får ju tänka på att det ni säger till varann, ansikte mot ansikte, det sånt kan ju skriva på nätet liksom. Alltså man ska kunna stå för det man säger, och de bara: helvete heller, det kan vi ju verkligen inte skriva på nätet, det vi säger till varandra när vi möts. Det hör ju inte hemma där, då skulle vi få sluta allihop. För då har man ett sånt hårt språk mellan varandra så att det är en jargong.
Mm.
Och som du säger där med det här med: har du för vana att hålla upp dörren? Alltså hen tycker förmodligen att den var jätterolig som skrev det där. Medan du känner iakttagen och stalkad och olaga förföljelse och hela kittet liksom.
Nej, nej.
Det, samtidigt som du kanske någonstans känner dig lite smickrad.
Det breda leendet som bara växer över ditt ansikte.
Hörrni, det här avsnittet handlar ju också om marknadsföring generellt. Vi har varit väldigt mycket inne på sociala medier nu. Linnea, har du annonserat någon annanstans än på sociala medier?
Ja, det har jag. Jag hade en tidning med mig på ett pass som fick vara med och kolla på och ta lite bilder och så intervjuade mig och frågade lite om konceptet och så.
Ja, just det, men du köper inte annonser i tidningar sådär annars?
Nej, alltså det enda jag har betalat för det är de här på Facebook. Men annars, jag har ju liksom inte haft någon budget att röra mig runt omkring, så jag har ju försökt att göra allting som man kan få gratis. Och lika med blogginlägg. Det var en sak jag gjorde när jag skulle starta upp. Då tog jag kontakt med en känd fitnessbloggare här i Karlstad som kom med på ett pass och tog lite bilder på sig själv när hon körde och så här och la ut. Och hon hade ju över 300 000 följare liksom, så det var ju också ett jättebra gratis sätt att marknadsföra sig själv på. Men annars är det ju...
Ja, vad gav det här vad gav tidningsreportaget för resultat då, liksom? Eller var det också bra marknadsföring eller blev det bara en rolig grej liksom?
Alltså det är ju ett sätt att sprida konceptet. Jag tror inte att jag fick så många medlemmar just från det inlägget. Men det är ju kul när man går runt på stan och träffar någon som man lite halvt känner. Bara, men jag såg det i tidningen och sådana saker. Men det var ingenting som gav mig just medlemmar. Men jag tycker bara det är kul att konceptet sprids.
Mm. Och det kanske ger medlemmar i längden också.
Ja, man vet väl aldrig när det växer en liten tanke och sådana. Ja, det där har jag med mig, så ser jag det någon annanstans. Mm. Och då är det där läste jag om i tidningen. Det kanske ska prova.
Och så känns det som att det blir en annan målgrupp också när det kommer just tidningar än på typ Facebook. Nu använder ju många Facebook, men det kanske nås till lite äldre.
Mm.
Min målgrupp är ju liksom kvinnor från 15 och uppåt. Så.
Jo, men det handlar ju också om att visa att man är expert. Alltså vi har ju fått ett expertsamhälle som vinner på det med poddar och YouTube och allting. Alltså, om jag är grym på gitarr och vill försörja mig som gitarrlärare. Om jag då startar en YouTube-kanal där jag lär ut mina bästa tricks.
Mm.
Så kommer ju det leda till att folk betraktar mig som gitarrvirtuos. Mm. Och den som top of the mind när man ska anlita en gitarrlärare. För det vet vi ju fortfarande att det enklaste är ju om man sitter face to face när vi ska lära oss gitarr. Och då vill vi ju anlita han som är så grym på YouTube, för honom har vi sett.
Mm.
Så vi tappar inte kunder på att dela med oss av vår kunskap, utan vi tjänar kunder. Så när jag delar med mig av mina bästa tips på hur man är en bra förälder på nätet, då får ju jag ännu mer folk som kommer på mina föreläsningar. Så jag tror att man ska vara generös med att dela med sig av sin kunskap. För då får man mer utrymme och då exponeras man mer.
Mm. Vi är med i en improvisationsteatergrupp. Jag och Kristoffer är inte vi fyra då, utan vi. Men ni är välkomna att vara med och prova om ni vill det. När vi har gig, vi har precis börjat med betalda gig där folk helt enkelt får köpa biljetter. Annars brukar det vara att vi är på köpet, och ni förstår vad jag menar då, att det kanske är en kväll och sen så vi är en av vakterna där. Man går för något annat och så är vi där. Nu är det verkligen, folk kommer dit för att se oss, de betalar en biljett. Det kommer med andra förväntningar, men det kommer också med andra krav på hur vi marknadsför det. För att verkligen få folk att köpa biljett i tid och för att få göra det så att de gör det när det finns pengar, gärna i samband med löning och sådär. Hur gör vi det allra bäst om vi bara vill nå ut på med dynamisk räckvidd?
Jag tänkte på det som du sa förut, att man är i tid. Alltså ni kanske lägger ut, jag vet inte hur långt innan ni förbereder det här, men om ni lägger ut 2 veckor innan och bara, om 2 veckor så händer det här. Och sen när det är en vecka kvar så bara, nu är det bara en vecka kvar. Och sen att man gör sådana här små uppdateringar.
Mm.
Så man har den där lilla
Precis.
Piken som du sa.
Det tror jag, att man ska lägga upp en liten plan för hur vi ska nå fram. Och hur man ska nå det här call to action. För hos er blir det väldigt tydligt, vi ska köpa biljett.
Mm.
Men rent konkret i marknadsföringen så måste ni tänka, alltså vilken känsla ska jag ha när jag går ut från ert gig?
Mm.
Vilken känsla ska jag ha i magen då? Är det, shit vad jag har lärt mig mycket om mig själv, eller är det, fasen vilken härlig upplevelse. Jag har aldrig skrattat så mycket, alltså vilken känsla ska jag ha? Och sen ska man tänka ut, hur ska jag lyckas kommunicera här? Är det med hjälp av sådana som har varit med tidigare? Så man ska skaffa sig några lojala fans som skriver om när de har varit på ett av era gig. Att det här var bland det roligaste jag varit med om. Ta chansen och vara med om det roligaste ni också. Liksom nu svamlar jag. Men alltså, jobba på den känslan.
Mm. Och då har man ju sett att folk gör typ Maltes minuter. Han gjorde ju en sån efter första föreställningen. Intervjua folk som var där som, och sen ta de bästa liksom, som säger.
Ja.
Kanske han gjorde. Det ser så ut på filmen. Mm,
precis. Och det är ju så att det är med hjälp av ambassadörer vi når ut på Facebook riktigt bra. Så skaffa några riktigt bra ambassadörer.
Mm.
Och gör bra saker och berätta om det. Men det är svårt att tränga igenom. Det. Sen, rent konkret, så ska ni inte jobba med Facebook-evenemang.
Mm.
För det är dit. För alltså, hur många personer har ni i salen? Som kan betala som max.
Mm. Sist 57, nästa gång 150, för nu har vi större.
Ja, men 57 pers på ett evenemang, ger det liksom känslan av succé?
Nej, precis.
Men ni tycker att det är succé och det är en bra nivå för er. Mm. Men däremot när folk går in och gillar, alltså ni kommer ju inte nå ut med att det är ett så framgångsrikt evenemang. Och det uppstår också en krock med att man kanske tror att det är ett gratis evenemang om man bara tackar ja eller så här. Så när det gäller betalda gig, jobba istället med en annan leverantör, typ Eventbrite eller något sånt, för att köpa biljetter. Men att skapa ett evenemang kring någonting som man ska ta betalt för, det brukar vara rätt svårt.
Mm. Bra, gött att få en sån på slutet. Har du någon mer guldklimp så där som det här är en grundregel?
Nej.
Okej, okay, så här då, vi har inga fler frågor. Har ni något som ni tycker vi har glömt att fråga om eller som ni vill tillägga eller rekommendera?
Men det som jag kan tillägga är alltså det, att Facebook och sociala medier och bloggar måste, där kommer jag på att jag har glömt. Bloggar är ju jättebra, för att när folk googlar så är det ju bloggarna som är indexerade, och hemsidor, det är ju inte Facebook, utan genom att dela länkar på Twitter och använda sig av bloggande så kommer man med i sökmotorerna, och det är minst lika viktigt.
Mm.
Så den kanalen är inte heller glömd. Men sen är det ju så att det går ju att experimentera. Så det går ju att fixa och trixa och greja. Gör en kampanj på Facebook. Betala, se om det ger någonting. Om man lägger upp en bild som bara får 2 likes. Ta bort den, lägger upp en ny. Får den 500 likes, gör om det. Se om nästa får 1000 likes. Får nästa bara 8 likes, ta bort den. Lägg upp en ny. Alltså, det går ju att trixa. Och det är ganska billiga pengar. Och det är rätt kul att sitta och jobba med också.
Mm.
Och anordna tävlingar kan man ju också
tävlingar är alltid
gilla
bra.
Och dela och vara med och tävla om det här. Då sprids det också väldigt snabbt.
Får man det då längre? Alla som gillar och delar med i utlottningen av en, det får man inte, va?
Jo, det var, vad heter det, regler som var mot det förut. Men nu är de uppluckrade. Så man ska ju alltid läsa användarvillkoren på Facebook, som det så fint heter.
Mm.
Men tävlingar är alltid bra.
Mm.
Och ställa frågor eller liksom. Det är, ska ni ha ett evenemang? Nu är det dags för improvisationsteater. Vilket är ditt pinsammaste improvisationsteaterminne?
Mm.
Alltså, avsluta alltid med ett frågetecken. Bjud in till att kommentera, för att då det sprids dynamiskt. När vi bara gillar, då sprids det inte lika mycket. En kommentar däremot, då kommer det upp i flödet.
Mm.
Gjorde jag en gest också som inte kommer att synas på band. Men,
nej, men jag
lyfte
såg
upp den.
Jag såg och förstod lite extra då.
Ja.
Hörrni, tusen tack för att ni kom hit och tog er tid.
Ja, men tack själv.
Tack så jättemycket.
Jättekul.
Tack. Mm, det var allt för den här gången. Nästa vecka ska vi prata kultur. Mm, med Ida Hallqvist och Patrik Standfast. Tycker du om podcasten Växtverk? Lämna gärna, jättegärna en recension på iTunes. Det tar inte mer än några sekunder och det hjälper oss väldigt mycket från ut till ännu fler. Det uppskattas. Ha det bra tills dess. Hej då!